Jaha, då får jag tacka för att vi fick komma idag. Det känns fantastiskt. Det är ju många år sedan som jag har varit här. Vi försökte räkna ut, kanske det är nästan 4,5 år sedan. Jag har i alla fall inte varit i Sverige sedan 3,5 år sedan. För att vi har ju fått, ja, som vi alla haft, varit i en liten storm med pandemin och så. Men jag ska... Och det kanske känns, ja, lite fel kanske i en sån här församling att tala om uthållighet i bön. Men jag tror att det är något som vi behöver påminnas om ganska så ofta i dessa dagar i alla fall. Och det är ju alltid roligt för oss att kunna komma så här till Sverige och kunna berätta om lite vad vi gör och vad vi står i. Och jag vill också bara säga att min mamma, hon var ju missionär. Ja, de var ju missionärer 1948 och åkte de ut i Sydafrika. Så jag är missionärsbarn och fått språket. 4 språk fick jag på köpet. Och kände kallade att vara kvar och jobba med barn som vi har gjort då i alla åren. Så jag har ju nästan varit engagerad i missionsarbete sedan 1977. Så det är några år som jag har jobbat inom missionens tjänst också. Men mamma och pappa, mamma var här och reste runt som en evangelist i Holmestad. Och hälsade på, jag tror att det var Axelssons eller någonting som var där. Och i alla fall, Per-Olof hittade en gästbok. Det hade man ju förr i tiden. Man hade en sån här gästbok där man kunde skriva lite om gäster och vem som hade kommit. Och varje gång man kom så skulle man skriva den här gästboken. Det hände ju till och med när vi började resa runt här. Och det var lite roligt. Och en dag så tittade jag igenom den här boken. Och där ser jag något som jag tycker jag känner igen. Och det var mammas handstil. Med en liten bild på en hydda och sol och kycklingar och barn och vad det var som har ritat. Inte så det konstnärligt, men du vet, med penna. Och där står det Afrika för Kristus. Mars 1948. Sen skulle de ju resa då juli 1948. Och det kändes liksom att frukten har burit. Där var mamma då och pappa som åkte ut 1948 på en båt som fick kallas för den gungande likkistan. För att det var så många som dog. Och pappa blev väldigt, väldigt dålig och låg döende på Zanzibar ö, i en fängelseö. Men här är jag idag. Så han lever och levde. Och han lever än. Och vi är så tacksamma. För att vi kan vara med på ett litet hörn av det Gud gör i Afrika. För att han verkar verkligen i Afrika också. Och Bessel, min man, för er som känner honom. Och vi har ju varit med i många år och är så tacksamma för ert stöd. För oss som missionärer och arbetet och det som ni har varit med om i alla åren. Och Bessel bad mig att hälsa er så mycket. Han har ju inte mycket svenska, men han brukar säga, ja, Gud är god. Det brukar han säga. Och vi vill tacka för all bön. Vi har ju varit genom ganska oroliga tider. De sista 3,5 åren har ju varit, eller 3 åren har varit särskilt. Har inte varit en storm egentligen. Det känns som att vi har varit i en storm och du vet. Sen kommer man upp och man liksom kan andas lite. Och sen kommer nästa bit och jag ska berätta bara väldigt lite om det. Men bön, tro, mod och hopp med tacksägelse har betytt så mycket för oss de här 3 åren. Förresten hela mitt liv. Pappa var en sån här människa som verkligen trodde på bön. Och jag tror att jag har fått lite i bakfickan på det också. För att tro och bön, det går ju ihop. Och jag tror att det bland det viktigaste utrustningen man kan ha som en kristen är att veta att vi har tillgång till bön. Alltså, Gud har valt oss att vara partner med honom i det här. Alltså det är inte något som han skulle ju kunna komma ner med änglar och göra allt det han behöver göra. Men han har valt oss. Gett oss den auktoriteten. Gett oss den förmånen att stå i bön inför allt som händer här på jorden. Och över och under jorden också. Så jag vill bara komma tillbaka till det här lite grann om uthållighet i bön. Och Kolosserbrevet 4:2 står det, var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Om jag skulle ställa frågan till dig om du var nöjd med ditt böneliv. Skulle vara intressant. Inte för att jag ska göra det. För att jag tror inte det är så viktigt för mig att veta det. Det är viktigt för dig att veta om du är nöjd med ditt böneliv. Av 860 pastorer som blev förfrågade om detta var det 16% som sa att de var nöjda. 47 sa att de var så där nöjda. 30% sa att de var missnöjda. Och det här är pastorer, så vi är ju alla mänskliga. Och 7% sa att de var helt missnöjda och skämdes för att inte de hade ett bra böneliv. Så jag tror att det är bra att vi tänker till lite grann. Hur ser vår böneliv, hur ser vårt böneliv ut? Och som vi brukar säga så har vi alla varit i samma storm med pandemin. Men vi har varit i olika båtar. En del båtar har varit stora, starka och kunnat klara av det här. För många har vi bara hängt på en bit, ja, breda för att leva och överleva. Och inte bara oss, men även folk i landet. Och det dröjde länge för oss att kunna repa oss. Och egentligen har vi inte verkligen hunnit att repa oss. Från, ja, pandemin är väl en sak och man vill ju lätt glömma det, men vi hade ju masker och vi fick vara inlåsta eller instängda i hemmen och husen. Och det är kanske inte något man vill minnas, men det var kaos. Det var karantän och isolering, förvirring, rädsla. Man hörde mycket av det här, och det kanske ni gjorde i Sverige, jag vet inte, men man pratade mycket om att man var rädd och rädslan, vad är det här, och visste ingenting om det. Och runt omkring oss skapade en fattigdom och svält på en helt annan nivå. Som jag inte har varit med om i hela mitt liv. Alltså man vet ju att det finns folk som inte har mat och så. Och ändå så har vi sett att Gud var trofast i den stormen. Där vi kunde vara med och hjälpa ungefär lite över 7000 människor med mat. Kuponger. Vi kunde vara med och hjälpa dem att få lite extra mat under den tiden. Men jag måste säga att min tro blev rubbad de sista 3 åren. Har min tro blivit rubbad och missmodighet slog till. Och det kanske inte alla som blir så, men jag kände så starkt att Gud, jag måste ju veta att du är i stormen. Du är här. Och Sonja, min dotter, hon jobbar med barn också och har 4 barn själv, så säger hon, och bara häromdagen så skrev hon att ja, alla 4 barn är snoriga och sjuka och det ska vara läger nu till helgen och det är ena med det andra ledarskapsmötet. Men jag ler i stormen. Och det är en liten sång som går, with Jesus in the boat, you can smile in the storm. Så det känns, ibland så får vi påminna oss själva om det. Men det är inte bara pandemin, utan det har också varit det här i KwaZulu-Natal där vi bor. I området där så har vi haft den här plundringen och upplopp 2021. Där man brände, man stal ifrån alla affärer och hus och hem. Och sen brände man upp alltihopa och försökte förstöra. Det var ju då efter vår före detta president satt i fängelse. Och sen som ni vet så gick ju 2021, gick ju Bessel genom sin dödsskuggans dal. Och det var också något, jag ska kanske tala lite grann om det, inte mycket. Men. Och sen hade vi då översvämningar som kom 2022. Så det kändes som vi just kommit upp och nu kan jag andas, och så kommer nästa våg och smäller till. Och sen är klart hade vi då 2023 i Ukraina som påverkade oss också. För både ekonomi och mycket annat som påverkade oss. Och bensin och matpengar, alltså så allt på det sättet också. Och sen hade vi då ett hembud av en av våra kollegor nu i mars 2023. Som tog oss också väldigt hårt. Här har man många känslor mellan tro, hopp, besvikelser, fruktan, ekonomiska bekymmer, tårar, mental hälsa för oss alla, och många är drabbade, även fina kristna. Det har varit mycket att ta i. Men jag har fått uppleva just det här som det står, att uthållighet. Vad gäller det att vara uthållig i bön? Det är att skapa en vana att be varje dag, för det första. Och varje stund och tillfälle det går att be. Många gånger jag kör i bilen och jag bara ber och bara ber och ber och ber Gud och den heliga ande att ge mig, vad ska jag be för och vad är det något du lägger på mitt hjärta eller något sånt. Och då säger han i Efesierbrevet 6:18, gör detta under åkallan och bön och be er andra ande varje stund. Alltså vi kan jobba och be. Vi kan jobba samtidigt som vi ber, och det gör vi. Det gör jag mycket, många gånger. Inte för att jag kan det, men ja. Och den heliga ande påminner mig oss mycket om att vi är i en andlig strid. Och jag tror att det är så i Sverige, även om inte man ser demonens eller fiendens arbete på samma sätt som kanske vi gör där ute. Så betyder det inte att inte det är en andlig strid. Jag tror att vi behöver våra andliga vapen. Och vad är det? Vad är det för andliga vapen? Jo, det är Guds ord. Det är bön. Det är lydnad. Det är tro. Det är att ha mod. Och sätta på sig sin vapenutrustning. Och det är ofta så. Och jag har gått några kurser så här med förebön och förebedjar och sånt. Och där har jag varit så välsignad, för att vi har lärt oss att be Guds ord. För att då är det inte bara stå och rabbla massa ord som kanske inte man förstår vad man säger. Eller hur det, ja. Men att typ som Psaltaren 3:3-6, så när vi ber Guds ord så kan man göra så här. Men du Herre är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till dig Herren. Inte det här mesiga. Åh Gud välsigna mig. Men jag ropar högt. Det är liksom med lite iver i det. Det är lite akut här. Sådana här SOS-bönar som inte man har mycket ord till. Och du svarar mig från ditt heliga berg. Jag lade mig och somnade. Jag vaknade igen. Till du Herren håller mig uppe. Det är att ta en vers och be den versen tillbaka till Herren i det vi gör. I tider av mörker tröstar Herren tröstar mig så mycket genom hans ord. Och därför är det så viktigt att vi kan Guds ord också. Och att man lär in sig Guds ord, inte bara läser det, men att man tar till sig Guds ord. Jag vet när Bessel gick genom sin dödsskuggans dal och jag körde efter ambulansen. Han skulle in akut, hade brock som hade skapat problem. Och det var inte meningen att han skulle opereras från efter pandemin. Men där var han som hamnade här. Och jag kom ihåg att hur jag var tvungen att hålla i Guds ord i den tiden. Och hur han hjälpte oss genom den tiden. Det är på 2 veckor inte jag kunde se honom. Jag tror 10 dagar inte kunde se honom. Kunde inte prata med honom, kunde ingenting. Jag kunde bara lita på den heliga ande att han för över till honom. Att Gud leder. Och när vi sen såg på de olika sakerna som hade hänt förstod vi att Gud hade lett oss att be några saker som vi inte visste om. Men att när han berättade vad som hände för honom och hur han låg och kämpade för livet, för att han hade lovat mig att han skulle kämpa för livet, var vårt sista samtal. Vad säger man när man säger hej då? Liksom, man kanske aldrig pratar mer. Och då hade jag sagt att, då så sa han, men Monica, jag är redo att gå. Jag sa, men det är inte vi. Vi är inte redo att du går än. Lova mig att du kämpar att leva. Och just under den tiden så kände vi verkligen hur Gud använde Guds ord i våra liv för att vara uthålliga. Ja, det är svårt att vara uthållig idag. För att det är bara när det kommer kris som vi kanske hoppar in och blir uthålliga. För att vi har så mycket, vi har att distrahera oss. Vi har mobil, sport, nyheter, tv, städ, hus, hem, röjning, barn, sjukdom, sorg. Och så mycket mer. Som gör det svårt att vara uthållig. Ibland så kommer allt det här över en och liksom man hinner inte liksom ta den tiden med Gud. Men vad det betyder att vara uthållig i bön är att ha en livsstil av bön. Så även när jag dammsugar. Det är klart man måste ha den här kvalitetstiden också. Det är väldigt viktigt att man är ensam med Gud. För det gjorde Jesus. I Lukas 5 så stod det att Jesus drog sig därför ofta undan till öde trakter för att be. Han hade ett behov med den här kvalitetsguden med sin far. Hur mycket mer behöver inte vi den? Men sen har vi den här spontana regelbunden bön. Gud hjälp, ge mig visdom. Båda behövs. En bygger djupa rötter som håller i kris. Men även den vardagliga bönen behövs. Som jag sa, att vi var så medvetna om Guds nåd och bön när Basil gick genom den här tiden. Och han berättade själv hur fienden kom och ville försöka och sa till honom. Han kände att han såg en bild på någon slags fiende som inte var trevlig alls. Och sa att du kommer dö. Och där ligger han svag och visste att det kanske jag skulle göra. Vem vet? Vi vet inte dagen eller stunden. Och han förklarade det så här att det var som på en tivoli. Man har sån här klocka som man står när någonting går ner så slår klockan och skjuter upp bollar eller vad det är igen upp i luften. Och han sa att när han låg där så kände han liksom att fienden sa att när klockan går så kommer du dö. Så det var ju stress för honom i allt det här medvetslösheten om man säger. För att han var ju inte egentligen medvetslös. Alltså han var medvetslös. Och då så såg han här gå ner och ner och ner och ner. Så är det liksom. Och då gick den upp utan att klockan slog. Och vi har kommit på efteråt när vi har pratat om det. Det var ju våra böner. Det var era böner. Som tog i det där att nu han ska inte gå. Och sen kom ju Jesus i krigskläder i titan och sa till fienden, du kan inte ta honom, han är min. Så vi lever i en omedelbar värld. Om det händer omedelbart så är det för långt att vänta. Vi vill allt ska hända nu, vi lever mikrovågliv. Istället för ungsliv. Så att vi vill att allting ska hända fort. Och det ska gå fort. Om inte vi ser resultat så slutar vi att be. Vi slutar och jag har hört så många som säger. Men Gud hör inte min bön. Det händer ingenting. Vi vet att det behöver inte hända omedelbart. Men att vaka. Det finns hur många verser som helst. Om du skulle söka upp de orden i Bibeln så är det så mycket om att vaka. Jesus sa det till sina lärjungar i Getsemani när han var i sitt livskris. och behövde lärjungarna att be bara en timme. När han lämnade dem så sa han, be med mig. Det var hans livskris. Han skulle in i döden. Han visste vad han skulle in. Och han behövde någon att stå med honom, vara med honom, be för honom. Och när han kom tillbaka, så vad gjorde de? De sov. De var trötta. De sov. Det hände 3 gånger. Men ändå så gick Jesus vidare med det. Paulus sa till Timoteus, vaka för vår fiende ger er. Eller även Paulus sa att, ja, att vi ska vaka för vår fiende går som ett rytande lejon. Vi krigar inte mot kött och blod, även här i Sverige. En andlig krig. Anden är villig, men kroppen vill inte alltid. Det är som det här med att man vaknar på morgonen och väcker klockan, går 5 och man kanske skulle ha satt det för att man ska be en halvtimme eller ja, har den där tiden. Så sätter man ut en fot ifrån sängen. Sen somnar man igen. Det är nog lätt gjort. Och då har man inte den här halvtimmen. Och då, oh, nu måste jag skynda mig och göra mig redo. Det är mycket vi behöver vaka över. Vi som har barnbarn, jag har 16 stycken. 8 barn. 2 i Sverige. Och resten i Sydafrika, eller en i Korea, södra Korea och resten i Sydafrika. Med 16 barnbarn. Vi behöver vaka över våra barnbarn. Vi behöver vaka över våra barn. Familjer, tiden. För att vi ska vara redo när Jesus kommer. Och att de ska vara redo när Jesus kommer. Vi behöver vaka våra arbetsplatser, församlingar, landet som ni gjorde i morse, be för Ukraina, andra länder, Ryssland. Men att vaka är att också lyssna in Herren. Inte bara prata, inte bara säga vad jag vill, utan Herren, vad är det du vill? Vad vill du göra med mitt liv? Vad vill du säga? Och jag har just upplevt det att hur den dagen efter Bessel, eller när Bessel skulle opereras då, så satt jag på mitt lilla rum på det här, ja, bed and breakfast som jag var på. Och helt plötsligt så känner jag att Gud säger att gå och sätt dig i parkeringsplatsen och be för Bessel där. Jag tänkte, men Gud, jag kan ju sitta här och be liksom. Varför måste jag till parkeringsplatsen? Och det satt jag i 3 timmar. Jag behövde gå in på toan och det ena med det andra, så blev det att läkaren kom ut då 8 timmar senare. Och han ringde mig på telefonmobilen. Då så sa jag till läkaren, men jag är här i receptionen. Oj, men kom ner så får vi prata. Det var den enda kontakten jag hade. Fick i all den tid. Fick jag den kontakten på de där 40 minuterna. Som var så värdefulla. Och det kändes så rätt då att man hade lyssnat på rösten. Guds röst att säga, gå och sitta i parkeringsplatsen och vänta och be där. Sen är det här som är kanske svårt när det är tufft. Det är tacksägelse. Det står med tacksägelse. Det är lättare att klaga än att vara tacksam. Vi har varit ett klagosamt folk. Även från Mose tid har det varit mer klagomål än tacksägelse. Och det är sagt att mellan 50-30 gånger om dagen klagar vi. Det är en hel del. För att det är inte kanske bara ett ord, utan det är ju många meningar då kanske. Och det påverkar vår glädje. Det påverkar vår välmående och vår hälsa. Och Bibeln talar också om välmåendet med skratt och liv och glädje. Skapa endorfiner i oss och det blir en kemikalie som vi mår bra utav. Tacksägelse och att vara tacksam under alla omständigheter. Jag vet även under den tiden så var det liksom att Gud, tack. Din nåd, den räcker för idag. Tack Gud att du har lovat. Och jag vet att Gud, han har ett evigt liv. Vad, hur det nu ser ut, om han kommer leva eller dö här från jorden, så har han ett evigt liv. Så det är så vi har fått uppleva de här sista 3 åren. Att för att alla kan säga, men vad har vi att vara tacksamma för? Det är så tråkigt och det är så jobbigt. Och det är så... Men det finns så mycket. Och det är vad jag tycker är bra, att ha en bok där man skriver ner sina bönämnen. Och man kan liksom, jag är en sån där person, jag vill skriva, nu är jag klar med den, nu är jag klar med det, nu är jag klar med det. Och det är likadant med bönämnen. Kunna göra det, skriva upp bönämnen och säga, titta hur Gud har svarat de här bönämnen. Lyft blicken på Jesus, precis som när Petrus var i stormen. När han klev ut den i båten så gick han ju på vattnet. Men så fort han såg omständigheterna var det liksom, då började han sjunka. Men så fort han satt blicken mot Jesus så kunde han gå igen på vattnet. Bli inte distraherade av allt som händer i världen. Det är så lätt. Vad har Gud kallat dig till och mig till? Även i stormen är att med bön vaka och tacksägelse. Han har även för oss, jag tror att det är många äldre som säger, men allt jag kan göra är be. Det är inte allt, vänner. Det är en väldigt viktig del av ditt liv att kunna vaka och be. Och jag vill bara säga, jag vill lämna den utmaningen här idag, att ta till dig det här att vaka och be. Och be, vaka med tacksägelse. Så vill jag bara be en välsignelse över er här. Att Gud får verkligen använda er på ett särskilt sätt. Ni har varit med i många, många år och tjänat Herren här. Och ni gör det på ett sånt fantastiskt sätt. Herre, jag vill be er din välsignelse över den här församlingen. Tack för Korskyrkan. Tack för vad de får betyda här och i second hand och allt de gör med, även att hjälpa med matpaket i Ukraina. Herre, jag ber att du ska välsigna dem, att de ska förstå det här att vara uthållig i bön. Att de ska förstå hur viktigt det är att vaka och invänta dig och invänta din röst och göra det med tacksägelse, Herre. Jag tackar dig för att du välsignar och du kommer fortsätta välsigna den här församlingen. Och vi är så tacksamma för att de finns. Och det är många i samhället här också som tackar dig för dem. Så vi ber att du fortsätter att välsigna dem i Jesu namn. Amen.